får man till ett samtal med en forskare som nästan aldrig har tid att ha ett samtal. När vi egentligen ses så pratar vi om att det finns saker som är intressanta att mäta. Men ibland har vi kanske en övertro på vad som är viktigt. Kan vi exempelvis säga något om hur bra vårt samtal är utifrån antalet likes? Vi hinner prata om lilla och stora C inom kreativiteten, om Freud och Van Gogh, innan vi går vidare till Alfons Åberg, låtsaskompisar och formsvackor. På slutet så frågar jag Eva om rutiner kan hjälpa oss när vi vill utvecklas. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. När jag tog kontakt med dig och mejlade till dig och ställde en fråga om du var intresserad av att vara med, så svarade du med att ställa två frågor till mig.
Ja.
Minns du vilka frågor du ställde tillbaka?
Ja, men jag frågade antagligen, vem är du som vill ställa frågor till mig?
Mm.
Ja.
Och så var det en till.
Ja, det minns jag inte.
Vilka intentioner jag hade.
Mm, okej. Okay. Mm.
Och jag blev lite fundersam.
Okej, för du hade inte tänkt på det. Varken nej, men, vem du är eller vilka intentioner har, du har.
Jo, det är klart att det är i allra högsta grad.
Mm.
Men också så att hur svarar jag på det? Mm. Att beskriva i sammanhanget utifrån att jag ville träffa dig, vem jag är.
Mm.
Alltså vad ska jag välja att berätta?
Mm.
Och intentionen tyckte jag, det var väl den enklare den enklare biten. Att jag ville ha ett samtal om saker som jag tycker är intressanta att reflektera kring. För att höra dina tankar, dina erfarenheter.
Mm.
Men jag svarade i alla fall. Jag vet inte om du minns, men vi behöver inte gå in på vad jag svarade. Men...
Nej, men precis, du svarade. Och mina frågor handlade nog mer om, okej, kommer du från Sveriges Television eller kommer du från radion? Eller, alltså, folk brukar ju ha någon form av plattform när de frågar om intervju. Så det var egentligen, det var ju det jag frågade efter egentligen, men det svarade du inte på.
Nej, det gjorde jag inte. Och nu, det förstod inte jag.
Nej.
Att det var därför du ställde frågan.
Ja, precis.
Och sen så frågade du precis innan här vi började spela in om jag var journalist.
Ja,
och
precis.
Det blir mer begripligt då.
Ja,
nej.
Precis. Nej.
Men du tackade jag i alla fall att komma hit. Och då funderar jag på så här, har du något sätt hur du gör? Hur avgör du om du ska säga ja eller nej på en exempelvis en sån här förfrågan?
Det viktigaste är ju egentligen om jag hinner med. För att så att att det var i augusti gjorde att det funkar. Hade det varit i terminen hade jag sagt nej faktiskt. Och normalt sett är det ju också om personen som intervjuar mig kan komma till universitetet.
Mm.
Så att det var lite, det är ofta ett kriterium också. Därför att ofta har jag ju väldigt, väldigt lite tid. Men tid att föra ett samtal, det har jag ju inte, så att säga, för det mesta. Under pågående terminen startar ju i september. Då, speciellt nu med de nya omständigheterna kring corona, tar ju undervisningen mycket, mycket mer tid än vanligt också.
Det gör det.
Så, så därför så tid är oftast, har jag tid, det är det som avgör.
Mm. Men om vi försöker titta i något annat sammanhang, om du får en fråga, utöver tid, om vi säger att det finns tid, har du ett annat sätt att gå till dig själv, att fundera över om du vill göra något eller inte vill göra något? Har du hittat ett sätt att enkelt förhålla dig till? En möjlighet eller nej, det där är inte intressant, eller det där är intressant eller relevant? Eller
ja.
Att...
Jo, nej, men det är klart att jag ställer ju inte upp på sånt som inte ligger nära mina egna intressen eller forskningsområden.
Nej.
Det är inte, jag svarar inte på frågor som jag inte tror mig kunna svara på.
Nej.
Så att jag har ett ganska intressant forskningsområde, så jag får ganska mycket tillfrågningar överhuvudtaget, så att jag måste säga nej till rätt mycket. Ja.
Mm.
Och det gör jag.
Blir det lättare med tiden att göra det? Eller har det alltid varit lätt, tycker du, att säga nej? En del upplever ju att det är jobbigt. Även om det är ett måste, så att
ja,
säga.
Nej, men jag har haft gått igenom perioder. Vi pratade om formsvackor när jag kom hit. Jag har gått igenom formsvackor själv, som har gjort att jag har fått lära mig att hantera tiden på ett annat sätt.
Mm. Jag tänkte på en annan sak. Att mäta.
Mm.
Vi kommer ju prata om kreativitet och bland annat idag.
Mm.
Men jag tänker på mer generellt.
Mm.
Tycker du att det är viktigt att hela tiden sträva efter att kunna mäta?
Ja, det är en allt för bred fråga för att kunna svara på faktiskt.
Mm.
Det finns saker som kan vara bra att kunna mäta, men och inom psykologin, som är mitt forskningsområde, där mäter vi väldigt mycket.
Mm.
Jag vet ju att en del av de mätningarna inte är så meningsfulla. Men det är ändå så att, ja, jo, men inom psykologin så har vi ju den inställningen att vi måste försöka mäta. Sen behöver man ju kunna problematisera och fundera på vad mätningarna säger.
Mm.
Men just kreativitet, ibland kan det vara bra att kunna mäta det.
Mm. För jag tänker att alltså det finns ju en tidsanda som vi lever i nu, just när det gäller strävan efter att effektivisera och slimma, bli mer produktiva och så vidare. Och många av de sakerna, att mäta saker och ting i absurdum kan, och det var väl lite därför jag var nyfiken på hur din syn är på det, att det är exempelvis, det är lite spontant, men som det här samtalet, behovet utav eller vikten, eller hur skulle vi kunna mäta det här samtalet om det är exempelvis utvecklande eller intressant eller relevant, alltså då kan vi ju välja olika.
Ja, det vet jag inte om det skulle vara så intressant. Jag kan vara ganska skeptisk mot alla sådana här kvalitetsutvärderingar och sådär som finns i samhället. Men att mäta, jag menar, då får man mäta likes i så fall, så, som man får på en nätsida. Det kan man ju mäta, hur populär är till exempel då en podd eller en vlogg och så vidare. Där kan man ju, så där kan man ju få någon slags popularitetssiffror. Jag menar, men jag personligen kanske inte tycker det är så där jätteintressant.
Nej, och jag tänker också att i det här sammanhanget så är det exempel som du ger, det blir ju det är en extern bedömning där någon annan ger sitt svar, så att säga.
Mm.
Det säger ju ingenting om din upplevelse eller min, eller hur vi upplever samtalet.
Nej.
Och då, så just det här, vilket jag kan uppleva, eller har upplevt tidigare i alla fall, att det är inte alltid så enkelt att förstå varför mäter vi det vi mäter, och vad är det vi vill ska hända, så att säga.
Mm. Nej, men absolut. Det oftast fångar ju den typen av mätningar som man gör när man säger att man mäter kvalitet eller vad man nu säger att man mäter. Det fångar ju bara en liten del av helheten.
Mm.
Så även om vi skulle skåra på en skala hur intressant var samtalet 1-5.
Mm.
Ja, då kanske du säger 2 och jag säger 3. Okej, men vad säger det egentligen? Det är fortfarande väldigt, väldigt liten dimension av samtalet kanske intressant. Okej, vad kan det mer vara? Ja, man kanske kan hitta andra dimensioner, men nej. Nej, jag tror inte att den typen av värderingar kanske inte har så stort värde för mig.
Nej. Du är lektor i psykologi på Lunds universitet.
Ja, det stämmer.
Och har forskat på kreativitet i cirka 20 år.
Ja, det stämmer det. Ja.
Hur definierar du kreativitet?
Ja, alltså det som den definitionen som vi använder oss av i psykologi mycket, det är ju att kreativitet är förmågan att skapa någonting som är nytt och nyttigt. Eller då med lite finare ord kanske då originellt, som då är det nya, och nyttigt, och att det ska vara användbart eller komma till nytta. Mm. Så att säga. Så de här grejerna, nytt och nyttigt. Det är lite lätt att komma ihåg.
Nytt och nyttigt.
Ja.
Mm. Och för att skapa någonting nytt då.
Mm.
Utgår i psykologin, eller när ni tittar på det, från det befintliga.
Mm.
Är det en, jag ska säga, inte bara en ansats, utan att det är så man gör, att man tittar från att man behöver förhålla sig till vissa ramar eller saker som finns redan. Om och när det ska hända någonting kreativt, eller att man ska skapa någonting.
Ja, nej, men jag menar, om man tänker på den, alltså kreativitet kan ju vara många saker. Det kan ju vara idéer, det kan vara produkter. Det kan vara förhållningssätt mellan människor. Så det kan ju vara många olika saker som är nya och nyttiga, så att säga. Men nytt i någon utsträckning i alla fall. Det kan ju vara så, jag menar, telefonen har vi haft länge. Men varje gång det kommer en ny uppdatering av en iPhone eller en Samsung eller någonting sånt där, så kanske man ändå har kommit på lite nya saker i den nya uppdateringen. Inte alltid kanske. Mm. Men så att även det nya kan ju vara mer radikalt nytt. Så den gången man uppfann en telefon första gången, var det i slutet av 1800-talet eller kanske i början av 1900-talet, då var det ju radikalt nytt. Men det kan ju också vara den när smarttelefonen kom, så är det ju också, det är ju inte radikalt nytt, det är inte en helt ny sak, men det är ju fortfarande en radikal utveckling av mobiltelefonerna, så att säga. Den smarttelefonen med skärm, med stor skärm som man kan klicka på och dutta på och sådär.
Mm.
Så att ja, så nyheten, den kan ju variera, men det är fortfarande kreativt. Antingen från radikalt till bara förbättrande nyheter, så att säga.
Och hur ser du på när det finns ett behov utav att vara kreativ? Alltså, går det överhuvudtaget att skapa någonting eller göra någonting nytt utan att vara kreativ? Eller?
Alltså, om man tänker, vi kan ju skapa nya saker också som inte är användbara, och då skulle det enligt min definition inte vara kreativt. Så vi kan ju skapa galna, tokiga, dumma saker, så att säga, som en tröja utan hål för huvudet till exempel. Det är ju väldigt nytt. Inte så många som har gjort det, tror jag. Men det kan vara radikalt nytt, en tröja utan hål för huvudet. Men ganska meningslöst.
Men är det vetenskapens sätt att se på det, att värdera att man ska landa i, vem ska avgöra om det är någonting, alltså något värde, någon nytta med det, så att säga?
Ja, nej, men det behöver inte vara vetenskapen, utan varje sammanhang som någonting kreativt sker i behöver ju värderas av människor i det sammanhanget. Så man kan ju tänka sig att man själv skapar någonting nytt i sin egen lägenhet eller man skapar någonting själv som man aldrig har skapat själv. Då kan det ju vara nytt i min kontext, så att säga.
Och värdefullt.
Och användbart, ja, absolut. Värdefullt och användbart i min kontext. Och då är det ju en kreativitet som sker, som man skulle kalla liksom lilla kreativitet, lilla C som de säger på engelska.
Mm.
Men då big C eller stora kreativiteten, det är ju när kanske ett helt, ja det kan vara ett vetenskapssamfund, men det kan också vara en design, ett designsammanhang. Man skapar en stol som fungerar på ett helt nytt sätt och alla designers som bedömer designkvalitet, alltså de, vilka det nu kan vara som gör det då, kanske en stor designtävling. Alla tycker den här stolen är ny på alla sätt. Då är det ju ett, liksom, då är det stoldesignsammanhanget som skapar stora kreativitet. Så att det finns ju, den lilla kreativiteten bedöms ju kanske bara av en själv eller kanske i ett skolsammanhang av en lärare som tycker att en elev presterar väldigt originellt användbart, så att säga, just nu. Så det är liksom det lilla sammanhanget, men det stora sammanhanget bedöms ju ofta av andra experter inom precis samma område. Så inom psykologin så kommer jag ju, om jag har skrivit en väldigt unik forskningsartikel, så kommer ju mina kollegor läsa dem och bestämma, oh, det här är nytt, det här är kreativt. Så att varje idé, produkt eller förhållningssätt som man bedömer och bedöms ju i ett sammanhang.
Och det där är ju, tycker jag, väldigt intressant.
Mm.
Alltså att å ena sidan så är en del i det att vara kreativ, eller det vi vill undvika i alla fall, det är att, att någon annan ska bedöma någonting i det vi skapar.
Mm.
Alltså i alla fall kanske i fel skede.
Absolut.
För att det kan i sin tur komma hemma den kreativa processen eller vår förmåga att skapa någonting kreativt.
Mm. Mm.
Eller kan du känna igen?
Nej, men absolut. När man beskriver kreativ miljö så handlar det ju oftast om att man inte ska säga bra och dåligt till folk och knuffa bort eller knuffa till sig olika människor. Men idéerna ska få flöda. Men någonstans just för den här stora kreativiteten så kommer det ju bedömas i ett sammanhang. Och det påverkar ju definitivt, jag menar, konstnärer eller i konstnärssammanhang. Vissa kan ju vara väldigt känsliga för det här med bedömning. Det sägs ju att de som har fått Nobelpriset i litteratur väldigt sällan skapar någonting stort efter Nobelpriset. Det säger ju någonting.
Därför att
det skapar så stora prestationskrav att ha blivit utsedd till världens bästa författare. Ja. Att efter, men oftast är de också väldigt gamla, så att det finns ju en annan förklaring. Men det finns forskare faktiskt vid Harvard som har undersökt det här ganska systematiskt kring just vad utvärdering och värdering, att bli värderad, vad det gör med kreativiteten. Och den forskargruppen visade ju väldigt tydligt hur då den här typen av, vad ska man säga, mer yttre fokus, om man har det under den skapande processen. Deras slutsats var ju att det hämmade kreativiteten. Alla former av värderingar. Sen finns det naturligtvis andra som går, jag menar, vi har ju hela det behavioristiska tänkandet inom psykologin, att om man lockar med morötter och piskor så får man folk att prestera. Så det finns ju behaviorister som hävdar att det där stämmer inte, att det yttre hämmar. Den som är behavioristiskt inriktad eller beteendeterapeutiskt inriktad, den tror ju att man kan styra människor med den här typen av morötter eller piskor. Det är inte så att alla är överens. Men Nej. Den här Harvard-forskaren Teresa Amabile, hon har ju fått ett väldigt stort genomslag på sina då det här att vara försiktig med den yttre stimulansen när du ska skapa.
Jag tycker att den frågan har blivit, dels är den väldigt intressant.
Mm.
Och den, för mig så har det blivit, jag har blivit mer ödmjuk inför att bara för att inte jag förstår eller ser att något är kreativt så behöver det definitivt inte betyda det.
Absolut.
Och i förlängningen så kan jag också se att även om inte jag har erfarenhet från det, men om du har forskat och presenterat någonting som är i dina ögon väldigt kreativt och nytänkande.
Mm.
Så vad är det som säger att de som ska bedöma dig har förmågan att förstå hur pass kreativt det är eller inte?
Nej, men absolut, det finns.
Alltså
det finns
om det ska ske en helt ny utveckling, som någonting som inte existerar.
Nej, men visst, det finns ju, jag menar, Sigmund Freud som så att säga uppfann psykologin. Det var ju inte så att folk jublade inför hans nya idéer vid då 1900-talets början. Eller slutet av 1800-talet, 1900-talets början. Tvärtom, han möttes av enormt mycket skepticism. Vi kan ju också... En del väldigt stora författare har ju många gånger, de har skrivit böcker, eller konstnärer för den del. Hur var det egentligen med Van Gogh? Hur mycket tavlor sålde han egentligen?
Inte under sin livstid.
Nej, han sålde inte. Alltså, eller hon Hilma av Klint som ställs ut nu på Moderna Museet i Malmö. Ingen av de här har ju sålt... sålde i princip ingenting under sin levnadstid. Inte mycket i alla fall. Och då kan man säga att tiden var inte mogen för Hilmas tavlor. Och inte för Vincents heller, så att säga. De var före sin tid.
Och samtidigt så säger det också någonting om det komplexa i att vikten av att ändå ifrågasätta. För det är också en del... Just i det här, i det kreativa, anser jag i alla fall, att det är inte så att det bara är bra det vi skapar, utan alltså det här ifrågasättande ifrån andra, det hjälper oss att förfina och att se hur andra uppfattar någonting.
Ja, men absolut, kritik är ju alltid... Man behöver ju kritik och man behöver vara i en dialog med andra människor i sitt sammanhang. Å ena sidan. Sen kan ju då, om kritiken är för svidande eller för hård, så kanske man då helt tappar lusten och lägger av. Så att, och det kan vara väldigt olika folk av människor. Jag tror faktiskt en del kan sporras av motstånd. Mm.
I vissa situationer.
I vissa situationer, ja, precis. Så det är ju inte så enkelt att allt utifrån kommande döda kreativitet.
Nej. Men det är också så att alla går inte igång på likes.
Nej.
Alla är inte likes-drivna, utan absolut. En del då väldigt tydligt har en helt annan drivkraft. Där de har en trygghet i att alla gillar inte det jag skapar eller det jag gör. Och det är okej. Men jag gör det här ändå. Utav olika anledningar.
Nej, men absolut. Det finns inre och yttre krafter som påverkar oss. Och människor är väldigt olika. Vad man behöver för att skapa.
Mm. 1976 så skrev Gunilla Bergström en barnbok om Alfons Åberg och hans hemlige Molgan.
Mm. Mm.
Jag vet att du har forskat på fenomenet, får man väl ändå säga, låtsaskompisar.
Det samma.
Kan du förklara lite grann om vad betydelsen av låtsaskompisar, eller varför det är bra exempelvis för barns fantasi?
Ja, fantasi är ju någonting som vi utvecklar oftast redan som barn, och många behåller ju sin fantasi hela livet. Så att det, man kan säga, låtsaskompisar är väl en fas i fantiserandet hos många människor, kanske hälften av alla människor åtminstone under någon period i sin barndom umgås med osynliga vänner. Så att,
Varför händer det då? Varför hittar man på en kompis?
Ja, man är ju lite mer, man behöver ju oftast lite mer kanske hjälp för att kunna fantisera. Ju yngre man är, desto mer konkreta stöd kan man ju behöva. Barn har ju oftast leksaker som de leker, och leker de häst så vill de ha en häst, så att säga. När de blir lite större, då kan de leka häst med bara en pinne. Och så när vi är vuxna, då kan vi ju tänka att vi är ute och rider utan vare sig pinne eller häst, så att säga. Så att de behöver lite mer stöd, och då blir de här osynliga vännerna, de blir ju någon form av stöd att ha. Vi vuxna kan ju gå och prata för oss själva så att säga, utan att tänka att det är en gestalt vi talar med. Så vi, på ett sätt tänker jag ju att låtsaskompiskapet är inte konstigare än så, än att de faktiskt umgås med sin inre monolog som kanske, ja, men de flesta vuxna går väl runt och pratar lite med sig själva inne i sitt huvud.
Mm.
Men barnen har en gestalt för den här inre monologen innan de har kommit så långt i sin abstrakta kognitiva funktion så att de kan prata med sig själva.
Mm. Och vad är det som händer, eller vilket sammanhang? När händer det så att säga?
Ja, det kan se lite olika ut i olika åldrar. Så att, men många barn börjar ju redan vid 2-3 års åldern och har osynliga vänner. Det kan vara när man känner sig lite ensam eller har det lite tråkigt kanske. Så uppstår de här som tillfällig underhållning. Men de kan funka lite grann som när vi pratar med oss själva som vuxna, så kanske vi ger oss själva lite så här, jag skulle inte varit så sträng, eller jag skulle varit lite snällare, eller jag skulle varit lite, visat min integritet lite mer. Alltså det man pratar med sig själv om när man korrigerar sig. Det här gör ju låtsaskompisarna, eller den här funktionen att låtsaskompisarna kan vara någon som uppmuntrar barnen när de är ledsna, de kan trösta dem, de kan hjälpa dem i skolan med skolarbetet, det här klarar du klarar matteprovet, eller ja, det kan vara ren underhållning naturligtvis, men det tycks också ha en så här lite, jag kallar det för jagstärkande funktion.
Mm.
Att de
det blir någon att i fantasin, eller det är inte, det känns så verkligt förstår jag, men i fantasin ändå, det blir någon att hålla i handen.
Ja, och det är både och. Det kan vara någon som stöttar en, men det kan också vara någon man själv stöttar. Så att, och då är det ju jagstärkande att träna sig att ta hand om någon annan. Så att de barn jag har intervjuat och pratat med, det finns både låtsaskompisar som ömtåliga och sköra som barnen tar hand om. Men det finns också då låtsaskompisar som är stora och tuffa och starka som tar hand om barnen.
Mm.
Men det kan också vara låtsaskompisar som är fulla av hyss och bus, som hjälper barnen att bli lite busigare. Eller hjälper dem att ta glass från kylen eller frysen när föräldrarna är borta. Och sen så när föräldrarna hittar de smutsiga glasstallrikarna så säger de, ja men det var inte jag, det var faktiskt Olle som sa jag skulle ta glassen från frysen.
Det får man väl ändå säga är väldigt kreativt.
Ja, det såg jag ju det också för länge sedan när jag då skrev min avhandling och intervjuade barn om det här. Att jag tänkte att det här ändå var ett kreativt uttryck hos barn.
Ja, ett sätt att utforska det och kanske inte medvetet träna på det. Men att det är väl ändå en del i utvecklingen. Att se, ja. Alltså om vi nu gör kopplingen till, jag började med att säga fantasin.
Mm.
Alfons eller Amolga finns bara fantasin.
Mm.
Han är fin, säger Alfons, eller något sånt.
Mm. Mm.
Och det är just det där, fantasi, den kopplingen där, vad kom du fram, eller skrev du mycket om det i forskningen? Kopplingen mellan fantasi och kreativitet?
Nej, utan då handlade ja, jag gjorde ju vissa mätningar då. Jag mätte så att säga hur kreativa barnen var som hade låtsaskompisar jämfört med de barnen som inte hade låtsaskompisar. Och då kunde jag ju se en viss barn med låtsaskompisar var lite mer kreativa än de som inte hade det. Så en viss mätning, men jag har också skrivit en del texter om det, om relationen mellan fantasi och kreativitet mer generellt. Vad har det för samband? En del människor tänker ju att fantasi och kreativitet är samma sak. Men det menar jag ju inte alls att det är.
Nej.
Jag menar ju att man kan vara väldigt fantasifull utan att vara ett dugg kreativ. Man kan ha tvångsmässiga fantasier som förstör väldigt mycket för en till exempel. Så det behöver absolut inte vara samma sak.
Nej. Men fantasin, eller och rättare sagt, inte men, och fantasin kan ha en betydelse. Därför jag tänker också att fantasi är väldigt närbesläktad med lek och lekfullhet.
Mm.
Och att det är också en ingrediens.
Ja, men visst, både inspiration, utforskande, alltså det här att kanske gå omvägar, att inte tänka på det mest rationella, det bästa och så vidare. Där, fantasin är ju utsvävningar, det är drömmar, det är man prövar många olika vägar.
Och varför är det bra att det inte bara går den raka vägen?
Nej, men oftast när man väljer den raka vägen så väljer man ju den vägen man brukar välja. Det är det vanligaste. Sen kan man ju kanske rationellt tänka sig fram till en ny väg. Men den mesta kreativitet uppstår nog just när man går villovägar eller går omvägar. Och så plötsligt så hittar man ett nytt sätt. Så att det lekfulla där, men jag är så intresserad. Jag skulle vilja se hur det ser ut där i det här nya området. Eller tänk om man skulle försöka göra det här jag brukar göra på ett helt annat sätt. Då är ju, det finns ju, där är ju leken, och fantasin krävs ju kanske för att fundera ut de nya sätten, så att säga. Men leken är ju också, har ju väldigt mycket av det där utforskandet. Tänk om, vad händer om tänkandet.
Jag vet ju att du har skrivit om just det här att ifrån, du nämnde ju att när vi blir vuxna så börjar vi prata med oss själva mer.
Mm.
Att det övergår i det. Det är en del av vårat liksom kontakt med jaget.
Mm, absolut.
Men, och emellan där, så när vi är mellanstora eller tonåringar, så är det vanligt att en del skriver dagbok.
Absolut.
Och där reflekterar, utforskar olika saker eller sidor hos sig själv. Eller.
Mm.
Men sen som det här med att när vi sen blir vuxna, är det vanligaste att vi att det försvinner, om vi ska kalla det här låtsas, behovet av låtsaskompis, eller är det helt enkelt att vi pratar med oss själva som är samma sak fast en äldre version, så att säga?
Jag tänker ju det att det finns de människor som kanske inte fantiserar jättemycket som vuxna. Så att det kan nog finnas lite individuella skillnader. Men personligen så fantiserar jag lika mycket som vuxen som jag gjorde som barn. Fast det har ingen konkret gestalt. Många som skriver dagbok under tonåren, och det finns ju många vuxna som skriver dagbok, men jag tror inte man lika ofta som vuxen dagbokskrivare har en gestalt framför sig.
Nej.
Men många ungdomar har ju det. De ser en person som de kära dagbok är som en person. Så där är det nog tydligare ett liksom mellanstadie från det helt konkreta till det här mellankonkreta och sen till en mer abstrakt form av inre samtal med sig själv ibland, eller med andra. Ibland är man arg på någon, då går man ju och håller straffpredikningar till den här personen. Så det är ju ganska likt en låtsaskompis egentligen, när man skäller ut den här studenten som inte sköter sig eller som försöker smita undan eller någonting som man går och pratar med. Eller om man vill, ska säga, ha ett svårt samtal, så går man ju kanske och pratar med den här personen som man ska ha det svåra samtalet med. Och då ser man kanske till och med nästan som en gestalt framför sig.
Upplever du att det rent allmänt att det ses positivt att prata med sig själv?
Jag tror inte det. Nej, det är inte så många som pratar om det, att de pratar med sig själva.
Och då är min följdfråga: Var kommer den värderingen ifrån? Och vad finns det för uppsidor med att prata med sig själv? Om vi begränsar det till att vara kreativa.
Mm.
Vad skulle kunna vara bra med att göra det?
Du frågade först varför det är så att man... det finns. Vi har ju en ganska skarp uppdelning kring det här att vara rationell och att vara flummig, fantasifull eller vara en drömmare. Att det är ju inte produktivt och det är säkert inte mätbart effektivt heller. Medan att vara rationell och producera, det är ju att gå raka vägen, inte några omvägar. Allt det här har ju en positiv värdering ändå, tänker jag, i vårt samhälle.
Tycker du det är lika idag som för, vi säger, för 10 år sedan?
Ja, jag tror det.
Är inte det lite märkligt med tanke på behovet av att just att drömma och skapa förmågan till det här kontakten med det som inte är rationellt?
Jo, men det tar ju tid. Och i vårt samhälle så jagar man ju tid. Så att, nej, jag tror att det faktiskt inte har ändrat synen på att gå och fantisera eller gå och prata för sig. Ja, jag ska gå hem och fantisera några timmar nu. Då slösar man bort sin tid. Det är inte, fast det kanske är den allra mest värdefulla tiden man har den dagen. Vi vet ju att vi måste, eller inte alla, men många har stort behov av att fantisera för att kunna tänka ut nya saker. Jag menar, det är ju i fantasin som en kognitiv funktion hos oss är ju inte bara slöseri med tid. För i fantasin, jag menar, även om man är på jobbet och just ska gå och hålla ett möte för en stor person, om man, låt säga att man är chef och ska hålla ett stort möte för en personalgrupp, man ska säga något besvärligt eller något sådär, att då i fantasin gå och prata med sig själv och göra upp ett bra sätt så att man får med sig sin personal. Jag kan inte tänka ut något annat sätt man skulle, det är inte så att man kan komma oförberedd till ett besvärligt möte. Utan det är ju i fantasin man får pröva olika vägar. Så att på ett sätt att se fantasin som då något slöseri med tid eller sådär. Alltså det är väldigt många situationer i ens liv där man behöver gå och prata med sig själv för att förbereda sig. Där tycker jag det är nästan, där är ju fantasin mer rationell än att tänka att jag bara går in där och så säger som det är. Det kan ju bli hur tokigt som helst om man inte har repeterat och förberett någonting i en sån här inre dialog med sig själv eller monolog, ja, vad det nu blir.
Om jag säger formsvacka, vad säger du då?
Ja, det drabbas vi kanske av alla människor någon gång. Men ja.
Vad är en formsvacka för dig?
Ja, jag vet inte. Det har jag inte tänkt så mycket på. Jag kan inte definiera formsvacka, men...
Vad är det som händer då om man nu kommer i en formsvacka?
Ja, då tar väl idéerna slut. Man orkar inte ens tänka ut. Inte ens tänka ut hur man ska ta sig ur sin formsvacka. Idéerna tar slut. Lusten tar slut. Det är väl det handlar om. Men för de som är, tänker jag, alltså skapande människor i konstnärskapen jag menar, då blir ju en formsvacka, då är det ju att man inte vet vad man vill skapa. Men för oss vanliga icke-konstnärsmänniskor så det vet jag inte riktigt, kanske det är svårare att definiera en formsvacka för oss vanliga människor. För vi går ju kanske till jobbet ändå.
Men det kan ju, varför jag har valt att prata om just begreppet formsvacka, det är ju för att det är från sportens eller idrottens värde. Där jag har vuxit upp med idrott, och där drabbas man eller vi ofta utav, eller ibland utav formsvackor. Man skulle kunna ta bort ordet form och säga en svacka. Att det är lite tungt. Man är ur form helt enkelt och inte på topp. Motsatsen till formtopp är ju lite grann en formsvacka. Och du sa ju innan vi började prata här, så sa du ju kort bara att det drabbas vi utav.
Ja, men visst, och då tänker jag på till exempel ett väldigt modernt fenomen som vi kallar för utmattningssyndrom. Som jag tänkte på och hur jag har hört en psykiater berätta om eller förklara att ibland drabbas vi av, så att säga, motgångar i många av livets delar. Som det både är liksom hemmalivet, jobblivet och kanske barnens liv eller någonting. Eller vännens liv eller vad det nu är. Flera olika delar av livet skärs av för vi drabbas av motgångar, konflikter eller någonting sånt där. Med jämna mellanrum så kommer det ske så för alla människor. När det bara är ett område som är lite, som det går lite dåligt för oss, så blir det inte en utmattningsdepression av det. Men om flera områden sammanfaller samtidigt, så finns det antagligen inte en enda människa som kommer stå rak och ha kvar energin, så att säga.
Nej.
Så att det gäller att välja och ha energitjuvar vid olika tidpunkter. Om man hade kunnat det.
Man
så
kan
hade,
styra det.
Ja, men det kan man ju inte. Så att ibland har man lite otur och allt. Man får starka energiförluster på många ställen samtidigt.
Men tror du att, om vi nu inte pratar om det här allvarliga, som är i form av utmattningssyndrom exempelvis, utan vi pratar om en lättare formsvacka, som skulle kunna, bara för att ge exempel, då, skulle kunna yttra sig när vi tränar, att det går tungt helt enkelt att träna.
Mm.
Eller att det känns tungt att gå till jobbet, eller i relationen, eller som du berörde. Mm. Att man inte riktigt känner för någonting. Och är inte exempelvis lika kreativ som du sa. Så. Men det är liksom så att det drabbar oss mer eller mindre.
Mm.
Ser du det som en naturlig del eller en självklarhet att det finns där? Och att det har en plats. Det fyller ett syfte, så att säga.
Mm. Jag tror det kan vara väldigt olika för olika människor. En del människor tycks ju ha väldigt mycket mer energi än andra, så att en del kanske inte drabbas av formsvackor på samma sätt. En del människor har ju ett manodepressivt, så att säga, temperament eller personlighet som gör att de alltid går väldigt mycket på högvarv vissa perioder, och då alltid efter det så kommer det en sån här formsvacka. Medan andra människor nog faktiskt är mer jämna.
Mm.
Sen kanske det finns en fjärde variant som skulle vara de som var låga jämnt, så att säga. Men så en del är höga jämnt, en del fluktuerar mycket, en del är helt jämna och en del kanske tyvärr aldrig ens får form, så att säga.
Nej.
Utan alltid är i svacken. Så att jag tror nog att, jag tror inte att man kan säga att alla människor är lika när det gäller formsvackor.
Kan man inom psykologin då förklara vad det är som händer när det drabbar oss?
Ja, men jag menar, den här manodepressiva förklaringen, där finns det ju kopplat till väldigt mycket till men det är ju till och med en diagnos. Fast det heter ju inte, det heter ju, ja,
bipolär, eller?
Bipolär säger man ju, precis. Men, eller det finns lite andra beskrivningar också. Jag är ju inte psykolog, så jag diagnostiserar inte människor, men nej, precis, det bipolära skulle ju kunna vara en förklaringsmodell, att man faktiskt har det här fluktuerande sättet. Men formsvack och generellt sett, alltså jag menar, det kanske motivationsforskning som sysslar med det. Det finns ju väldigt mycket inom idrotten också, som du var inne på. Alltså att, men där är det ofta att man förklarar, vissa människor har mer inre motivation, andra har mer yttre motivation. Så då är vi tillbaka till det, de tankarna kring om andra driver en på ett positivt eller negativt sätt. Eller om man själv driver sig själv på ett positivt eller negativt sätt, så att säga, uppåt och neråt. Så det är ju i så fall det egna och det andras som påverkan då på formen och formsvackorna, så att säga, i så fall. Som skulle kunna vara. Men ordet formsvacka är nog ingenting som man vanligtvis, det är nej, nog mest inom idrottspsykologin då, som man skulle kunna prata om.
Jag tycker det här som du säger, yttre och inre, det är de, ja, de skillnaderna är alltid intressanta i sig.
Mm.
Men jag menar, jag tänker att i den tid vi lever i nu, vi har i alla fall här i väst, eller där vi lever, så har vi det bättre än vad vi någonsin har haft det. Mm. Det är väldigt många har det i alla fall. Mm. Mycket bättre.
Mm.
Och samtidigt så är vi ju inte lyckligare. Rent.
Nej, nej.
Alltså det, eller den psykiska ohälsan växer bland yngre. Och,
absolut.
Ja, vi, det finns starka utmaningar. Då är, tycker jag är intressant att tänka, okej, då räcker det inte kanske med de yttre motivationerna eller belöningssystemet.
Nej, nej,
där det. När det gäller att hitta någon slags väg ur en eventuell formsvacka. Eller att undvika det, så att säga.
Nej.
Om man nu ens vill undvika det. Jag är ju mer inne på att det finns en anledning till att vi har formsvackor. Mm. Och att det går när det gäller utveckling, så är det en naturlig del att det kan inte gå bra hela tiden. Vi kan inte må bra, lika bra hela tiden. För det skulle i sin tur bli status quo.
Ja, nej men visst, man kan ju hämta energi av en kris, ur en kris så att säga också. Så att säga. Men alltså att, så det är väl ganska osannolikt att det bara går framåt hela tiden. Men sen om de här formsvackorna, jag menar, det beror ju på vad de består av så att säga. Är det bara, kan det vara en period när man bara tar det lugnt och återhämtar sig? Hämta energi eller hämta inspiration eller någonting sånt där, då låter det ju som något väldigt positivt med en formsvacka, men
ja, framförallt kanske om man nu har över tid eller under en period kämpat väldigt mycket, alltså tagit i, ansträngt sig väldigt mycket, pressat sig, jobbat hårt, tränat hårt, och så kommer kanske inte resultaten.
Nej.
För de kommer ju ofta efter att vi har återhämtat oss eller vilat lite. Det är då musklerna växer. Det är då vi utvecklas.
Mm, det kan vara så. Ja,
inte men, alltid, men...
Men man kan ju tänka sig, är man för idrottsmän, så kan det ju vara alltså att liksom, man bryter något ben eller man får inflammationer och sånt där. Det är ju inte säkert att de perioderna av formsvacka så att säga är så positiva för en. Eller att de ens hjälper en att komma tillbaka. Man kan ju inom arbetslivet kan man ju föreställa sig att man får en kollega som man fungerar dåligt med. Det är inte säkert att den formsvackan som en dålig arbetsrelation till exempel då, det är inte säkert att den leder till någonting positivt så att säga. Så att ja, det finns nog väldigt många olika former av formsvackor som kan så att säga hjälpa en eller kanske hjälpa en mer så att säga. Det är ju. Och sen är det kanske hur man förhåller sig till sina formsvackor också. Alltså, man ser man det som, nu har jag kört slut här, nu måste jag hitta något annat. Och att man, men låt det ta tid. Så att säga, om man, så att jag tror att olika människor kan nog, och kanske beroende på hur kreativ man är, om man är beredd att liksom, nej, jag ska kämpa mig tillbaka till exakt samma där jag var. Eller om man då tänker, okej, där har vi ett hinder. Jag måste hitta en väg förbi. Eller jag måste hitta någonting annat. Mm. Då kanske hindret eller stoppet som gjorde att man tappade energi eller lust eller vad det var för någonting. Kanske gör att man hittar någonting nytt som är minst lika intressant. Jämfört med vad man var innan. Så att, ja, jag tror att det finns väldigt många varianter på det där i så fall med vad en formsvacka gör med en och huruvida den i det långa loppet skulle kunna vara positiv eller
ja,
ge någonting.
Jag är den första att erkänna att jag tycker det är jobbigt jag inte känner mig stark eller att jag mår bra.
Mm.
Och det skulle jag kunna definiera som en formsvacka.
Mm.
Men samtidigt så vet jag att det är en del av livet.
Mm.
Att ibland går det tungt och ibland skiner inte solen.
Nej.
Jag brukar ofta jämföra det med vädret.
Mm.
Att det, även om det regnar så, och jag kanske inte vill att det ska regna, så så slutar det ju inte regna. Bara för att jag kämpar hårdare. Då, är det liksom, då blir det snarare en utmaning, som du är inne på, ett förhållningssätt. Och att det är i alla fall en möjlighet att både att ta hand om sig själv, vara snäll mot sig själv och omfamna att det är så här just nu. Och att se att det kan vända, snarare än att det är någonting som är farligt eller värdera det som någonting dåligt. Utifrån att man är en sämre människa eller att man inte är lycklig. Eller...
Nej, visst. Nej, så att...
Men såklart, med nyanser och olika nivåer som alltid.
Visst.
Kan du se att kreativitet, du var inne på det lite tidigare. Jag skulle vilja ta upp det igen. Men att kreativitet, att det, när vi exempelvis drabbas av en formsvacka. Eller när det gäller de här stora frågorna. I livet. Kan du se, eller hur kan du se att kreativitet kan hjälpa oss att navigera framåt i livet?
Jo, men vissa människor som då hamnar i motgångar kan ju gå in i ett depressivt läge. Och när man är deprimerad, då ser man ju ofta ser man ner på sig själv, man tycker man är värdelös och man ser inga möjligheter. Man tänker att det här hade jag vet tillbaka till det jag hade. Men har man istället ett kreativt, låt säga det, allting skiter sig, men man har ändå ett kreativt sätt om man kan få tag i sin kreativitet. Alla kan ju inte det när det går ner, att en del hamnar ju i den depressiva låsningen. Men om man kan få tag i ett kreativt tänkande och kanske tänka, okej, just nu är det så här. Att antingen bara kunna se att det kommer lösa sig, men det kommer ta tid. Jag får vara lite, det får vara lite tungt just nu, men det kommer lösa sig. Jag kommer få idéer så småningom. Jag menar, kan man liksom, det problemet med den som blir deprimerad ser ju oftast inte överhuvudtaget möjligheter och får ett tunnelseende och tror att den enda lösning som finns är det som har varit de gamla lösningarna. Men kan man få tag i sin kreativitet, så ja, men jag tror att man får mer hopp överhuvudtaget. Hoppet att det kommer kunna lösa sig har man kanske redan, även om man inte vet hur.
Finns det någon forskning på hur man kan få det att hända, så att säga?
Att komma ur sin svacka, så att säga?
Eller ja, till... eller att även när det är, du har ett sjukdomstillstånd, en depression. Att hur kan man antingen hjälpa någon, eller hur kan man själv bryta det mönstret?
Det är oftast väldigt, väldigt svårt. Så att ofta behöver man ju ta hjälp av andra. Om man hamnar i en sån djup svacka så att man inte kan se möjligheter. Det är ju... Jag har väldigt svårt att se att någon kan ta fram sin kreativitet om man hamnar i en djup depression. Man behöver nog hjälp att ta sig ur depressionen för att kunna börja se möjligheter och kunna börja söka inspiration. Men jag menar, hade man vetat... Alltså om det hade funnits en bok som sa, okej, nu är du så nere, du orkar ingenting, men leta upp. Alltså jag menar, det är klart att det hade varit väldigt bra om man hade kunnat då bara söka inspiration eller söka, alltså leta upp det som man tyckte var roligt innan man inte var deprimerad, eller syssla med sånt som har gett flow-känslor eller positiva saker. Hade man, men oftast måste man ju ha någon som säger till en, du måste göra det som du gjorde som var roligt innan du blev deprimerad.
Och en del av det problemet är just att man inte vill.
Nej, man vill
det.
Ju inte.
Man har inte lust.
Inte. Vill inte, orkar inte. Och ser framförallt inga nya möjligheter. Nej. Så jag tror att depressionen är nog kreativitetens allra värsta fiende faktiskt.
Men tror du att om det är på ett lättare stadie, eller rätt sagt inte på det stadiet, utan att det bara är att man har en formsvacka, tror du att rent kreativt att vi i stort sett kan välja vad som helst? Bara vi bryter, att vi gör någonting nytt, någonting annorlunda.
Att man kan bryta formsvackan, tänker du? Eller?
Ja, att, eller är det viktiga vad man gör?
Ja, det är väldigt...
För rent psykologiskt eller...
Nej, men jag tänker att om man är i en situation och kroppen är slut eller relationerna är slut eller vad det är nu som är som... Har, att kunna svänga om och göra någonting annat, det är nog en egenskap som är ganska kreativ och det skulle nog kunna hjälpa väldigt många människor. För många som kör fast, de kör just fast för att de är på samma ställe. Mm. Så att, men jag vet inte vad du om du tänker, nej, på elitidrottsmän och sådär, så finns ju kanske inte det som val så att säga. Men om man tänker att man är på en arbetsplats och ingenting funkar, att vara så stark, hur jobbigt det än känns att då byta arbetsplats till exempel. Mm. Eller om man är i en relation och det inte funkar att byta relation. Eller helt enkelt frigöra sig från en relation man har. Kanske, det är kanske det mest kreativa sättet om man verkligen kör fast. Att kunna byta spår. Och det krävs ju mycket kreativitet. Och självförtroende för det.
Mm. Jag vet att det är svårt.
Ja, det är det.
Men jag har en tro på att inte är det viktiga att vi försöker räkna ut eller lista ut vad det är som kommer att fungera utifrån, om vi tittar på vilka mekanismer det är eller vad som behöver finnas på plats för att när vi ska skapa någonting annat, någonting kreativt, när vi vill förändra, utveckla, lösa ett problem.
Mm.
Då vet vi att vi behöver kasta in nya ingredienser.
Absolut.
Och utifrån det att det är, så tror jag inte att det så ofta eller alltid är det viktiga vad det är. Utan att det handlar bara om att tillåta sig själv. Bara säga utan att värdera det som.
Mm.
Men att det handlar om att tillåta sig själv. Att antingen någon annan säger eller hjälper en med att gör så här istället. Och jag behöver inte fatta ens varför. Eller att jag har tillgång till någon slags vad ska man säga, databas där jag kan få exempel. Okej, nu gå upp och gör så här det första du gör på morgonen. Så får du en annan känsla eller vad det nu än är.
Mm, nej, men alltså, jag tror det kan finnas. Jag tror alltid på många vägar. Och det är ju det du säger också nu. Att det finns nästan aldrig bara en lösning.
Nej, sen så återigen det här, vi har våra blinda fläckar eller vi vet ju att vad vi tror, vi känner inte till så mycket.
Nej. Och jag menar, just det här att våga prova olika alternativ, det är ju en del i så fall också i lösningen oftast. Att våga gå lite utanför det man...
Jag tänkte vi skulle prata lite grann om utveckling.
Ja.
Som... på många sätt hänger ihop och hör eller ofta pratar man i sammanhanget när man pratar kreativitet så också. Men även när man pratar om formsvackor.
Mm.
Att det kan ske eller kan komma att man utvecklas efter att man har haft en svacka så att säga.
Absolut.
Men jag tänkte först fråga dig om rutiner.
Mm.
Gillar du själv att ha rutiner?
Nej, jag gillar inte rutiner. Jag känner mig instängd i rutiner. Så att jag har säkert vissa rutiner som jag inte tänker på att jag har. Så visst finns det rutiner. Jag har läst rätt mycket beskrivningar om kreativa människor som inte minst då just inom konstnärsyrkena. Där man pratar om värdet av rutiner. Så det finns en tydlig koppling mellan rutiner och kreativitet. Inte minst hos konstnärer och författare. Att de tycks, eftersom de oftast jobbar väldigt ensamt, så blir rutinerna en förutsättning att de överhuvudtaget ska komma någon vart med sin kreativitet. Så att jag tror inte att rutiner är, det är inte därför jag inte gillar rutiner, så att säga. Utan därför att det är ju liksom, det är min personlighet. Mm. Jag vill helst inte att allting ska repeteras och vara lika hela tiden.
kan du se att kan du ändå se att rutiner kan hjälpa oss att utvecklas? Om vi ska göra kopplingen till utveckling.
Ja, om man då tänker så här att att göra saker som är lätt för en, att ligga och slappa på soffan eller sätta igång tvn eller sitta och surfa på telefonen. Jag tror inte vi behöver några rutiner för att göra sådana saker. Men att göra sånt som utmanar oss lite grann. Att läsa en tung, svår, filosofisk text. Vi har bestämt oss för att vi vill verkligen förstå vem Hanna Arendt var. Och att vi ska läsa någon av hennes böcker. Att då skaffa en rutin. Jag läser 2 timmar om dagen, mellan 8 och 10 varje dag. Det ökar ju betydligt möjligheten att vi faktiskt gör de där sakerna som vi vill jättegärna, men som det är ett ganska stort motstånd. Det är ganska krångligt att läsa Hanna Arendt. Jag tror att rutiner kan vara en jättebra väg. Jag gör faktiskt så själv ibland, tvingar jag mig själv. Till exempel så har jag en rutin att skriva forskningsartiklar. Ja, det är kul att ha det gjort och jag vill göra det. Men det är väldigt mycket tuffare än att sitta och planera lektioner eller svara mejl som studenterna har skrivit till mig. Det går lätt och snabbt. Men att skriva forskningsartiklar, det är ganska mycket motstånd i det. Det är svårt, jag vet inte riktigt hur det ska bli. Så för att kunna få till några forskningsartiklar överhuvudtaget så bokar jag in ett par gånger i månaden kollegor och vi går och sätter oss i ett rum tillsammans. De sitter och skriver sina forskningsartiklar, jag sitter och skriver mina under en hel dag då, ett par gånger per månad. För det är en sån uppgift som jag vill verkligen få det gjort, men det utmanar så pass mycket så att jag behöver en rutin för att få till det. Jag tror att det är på ett lite, och så det här behöver inte vara en kreativ aktivitet, det är ju en av mina arbetsuppgifter som jag har svårt att få till. Jag lätt gör annat som är lättare att göra än det här som är lite tufft och utmanande. Men det är ju så roligt när jag får det gjort så att i vissa sammanhang, och jag tror det är samma sak för, inte minst författare är det som beskriver det här, hur de kokar sin kopp kaffe, sen går de och sätter sig vid sin dator, sen skriver ett visst antal timmar och sen går de ut och går en promenad. Att de har rätt inrutade dagar.
Mm.
För att annars är det så lätt att om vi ska utvecklas, om vi ska komma någon vart, så kanske vi behöver rutiner för att få till det där lite mer utmanande, de stunderna som utmanar lite mer, kanske.
Ja, för att jag tänker att utveckling, det är ju en ständig process. Det är, och utifrån att det är någonting som vi vill ska hända. Precis som du beskriver att hur du gör i ditt jobb, att ni går och sätter er. Så ser jag på rutiner som att det är någonting som jag mår bra utav, som jag vill leda eller vet leder till någonting.
Ja, nej, att, det är positivt tror jag för en del av oss.
Ibland så kan det kännas som att det kanske inte är så roligt.
Nej.
Men då ska man väl säga lite grann så här, okej, det är å ena sidan, nej, det är inte så roligt kanske att göra det alltid. Men å andra sidan så är det inte roligt att inte göra det som vi, om vi nu vet att vi vill göra någonting för att vi mår bra av det eller att vi vill utvecklas.
Vi vill komma till ett mål i alla fall, och det gör man ju inte om man inte tvingar sig lite grann ibland.
Nej, och jag då som går igång mer på själva processen än målet behöver hitta rutiner eller en process som jag gillar, som jag vill. Och det som jag har hittat i livet som jag tycker är viktigt och bra och fungerar, det vill jag ju ge plats åt.
Men är den processen en rutin?
Ja. Det kanske inte behöver vara det. Nej. Men för mig så är det en rutin. Mm. Att det är någonting som jag vill ska hända.
Mm.
Och att jag gör det. Inte att jag bestämmer mig för att det är någonting jag får känna för att göra precis just nu. Utan det är om jag nu gör någonting på morgonen eller skriver eller om det är någonting annat som jag gör.
Mm. Men har du den typen av rutiner? Du säger att du, vad är det för idrott som du har hållit på med?
Ishockey. Okay. Men det var ju länge sedan.
Ja, just det. Ja. Men hade den sådana rutiner som krävdes för att komma?
Ja, ibland så var det ju så här. Ja, att exempelvis att under uppvärmningen så gör man gör vissa saker i en viss ordning.
Mm. Mm.
För att det är lite som att följa en rutin. Man ska kontrollera någonting för att säkerställa att det blir så som man vill, så att säga.
Mm.
Jag tror att det är samma sak.
Mm.
Kanske.
Mm. Mm.
Jag tänker på utveckling. Varför är det, tror du, så jobbigt att utvecklas?
Mm.
Inte alltid, men om vi ska, vi kanske först, eller om du vill försöka beskriva om det är ett likhetstecken med att det är jobbigt eller ska vara jobbigt, att det är liksom en del i att för att överhuvudtaget ska definieras som en utveckling.
Nej, det vet jag inte om det är utveckling alltid måste vara jobbigt, men jag tänker på en kognitiv forskare som de flesta kanske inte tänker så mycket på längre nu, men som pratade, han heter Jean-Pierre, och han pratade om processerna där man lär sig nytt, att lära nytt, som är på något sätt en form av utveckling ju. Och hur mycket jobbigare det är att om man tänka fördomsfullt eller tänka enkelt. Vi lär oss en enda sak. Det är väldigt lätt att bara göra den saken om och om igen, det vi brukar göra. Så många personer idag ägnar väldigt stor tid åt att trycka på sina mobiltelefoner. Och det är väldigt, väldigt lätt att göra det. Det är liksom bara att plocka fram den och trycka, och så trycker man där man brukar trycka. Så det är ju, det kallar han för assimilation, när man bara gör det man brukar göra utan att lära sig någonting nytt överhuvudtaget. Ingen ansträngning överhuvudtaget. Men däremot processen som man då kallar för akkommodation, där måste man lära sig flera. Så det skulle innebära att man inte bara hade en mobiltelefon, man hade kanske en mobiltelefon, ett keyboard och en ishockeyklubba då. Och så skulle man då liksom lära sig, jag menar, att komma dit, att keyboardet blir lika lätt att trycka på som mobiltelefonen. Det skulle vara då att akkommodera, att helt enkelt att lära sig någonting nytt är ju otroligt mycket besvär. Alltså lära sig att förstå och läsa noter och förstå och lära sig. Alltså otroligt mycket jobbigare att lära sig nya saker. Och, men all kognitiv inlärning kräver att man går från steget bara att sitta och blippa på sin mobiltelefon, plocka fram keyboardet eller plocka fram ishockeyklubban eller vad det nu är man. Så att är ju, ja, så på det viset, att lära sig nytt är alltid väldigt ansträngande.
Kan du komma på så här på rak arm tillfällen där utveckling inte är att man går igenom en process som innebär att det är en jobbig del? Alltså att det
skulle nog kunna finnas. Ja, för även på, om man tänker mobiltelefonen, som jag ser det ju som någon slags symbol ändå för ja, men slappt och slött, så att säga. Alltså det är det människor gör när de inte ens orkar fantisera, så att säga. Då tar man fram sin mobiltelefon och låter bara göra det man brukar göra på den och sitter där. Men, det är väl, så att, men man skulle ju kunna utvecklas på mobiltelefonen, tänker jag då, kanske genom att lära sig någon ny funktion eller lära sig ett nytt spel eller någonting sånt där. Då kan jag tänka mig att man utvecklas. Men det är
man
väldigt,
tycker inte det är jobbigt. Nu.
Nej, det är inte så jobbigt, för man trycker ändå på ett liknande sätt jämfört med att lära sig att trycka på knapparna på ett keyboard. Mm. Och göra det så låt som en snygg melodi där man spelar. Utmaningen där är ju oändligt mycket större.
Mm.
Så det kanske kan finnas små utvecklingar som inte är så jobbiga.
Ja, och även stora. När du tar det exemplet så hör jag ju själv att det behöver ju inte vara, det är inte alltid så att all utveckling behöver vara jobbigt. Att om jag nu gör någonting som jag mår bra utav, som inte känns jobbigt, så kan det ändå ske en fantastisk utveckling. Men ofta så ser vi väl, eller jag kan ju ställa den frågan, att kan du uppleva att det finns ett motstånd till att utveckla saker och ting. Just därför att, och att det kan bero på att det är jobbigt.
Det är kognitivt jobbigt. Det är kognitivt jobbigt. Man måste bygga om hjärnan, ja, i någon utsträckning ändå. Ja, alltså, ofta kan man nog tänka sig att utvecklingen behöver inte alltid vara jobbig. Men ja, det är nog någon form av ansträngning i många situationer. Speciellt om det är så att säga lite större utveckling då, som ska komma till. Att man faktiskt ska lära sig någonting nytt.
Mm.
Då, ja, lite tungt och lite tufft är det nog för det mesta.
Har du en tydlig bild av när det gäller ledarskap?
Mm.
Vad som fungerar om vi vill utveckla något? Eller om vi vill utvecklas. Jag tänker på ledarskapet i sig. Det kan ju innebära att vi ska leda oss själva.
Mm.
Så utifrån det, vilken typ av, hur behöver vi leda oss själva om vi vill utvecklas?
Mm. Jo, men det är klart man måste känna sig själv ganska väl då ändå. Och veta hur man fungerar. Vad är det som skulle kunna få mig att vilja utvecklas? Vill jag gå snabbt fram eller långsamt fram? Jag menar, det beror ju på. Är det läsa Hanna Arendt vi talar om? Eller är det bli väldigt duktig på keyboardet? Eller lära oss ishockeyn då? Vad är det för grejer? Så att, jag menar, man har ett utvecklingsmål. Ja, så behöver man ju veta. Man behöver veta, är man hemskt morgontrött så kanske man inte ska bestämma att man ska upp och träna ishockey klockan 7 på morgonen. Då kommer det ju köra sig direkt.
Mm.
Så att någonstans så behöver man ju känna sig själv så mycket så att man kan sätta upp realistiska mål. Jag tänker ändå att sätta upp en startpunkt och en slutpunkt och skapa en rimlig process. Och där kanske i den rimliga processen då kanske fantisera lite om hinder som kommer att komma, som man tror kommer att komma.
Mm.
Och då också fantisera lite grann om hinder när de dyker upp.
Det här motståndet. Att ja. Det kanske, eller inte bara kanske, det kommer att bli jobbigt.
Det kommer att bli jobbigt, och vad ska jag göra då? För att jag tänker bara att sätta upp, jag är här och jag vill dit. Jag tror att där behöver vi nog fantisera ganska länge och fundera på vad kommer hända på den där vägen mellan här från dit så att säga. Och vilka hinder uppstår, och om när hindren uppstår, hur ska jag ta mig runt dem? För att, och då krävs det att man känner sig själv väldigt väl, så man både vet vad man själv upplever som motstånd eller hinder eller formsvackor eller vad vi nu ska kalla det för, och vad skulle kunna få mig att ta mig vidare när hindren och motståndet dyker upp.
Mm.
Så att det krävs nog en hel del självkännedom för att kunna skapa hela idén om vad processen kommer innebära sitt utvecklingsmål så att säga.
Och om vi ska rekrytera eller om vi ska försöka beskriva en ledare inom en organisation som ska leda gruppen genom en utvecklingsprocess.
Mm.
Vilka sidor är viktiga då hos den ledaren?
Ja. Det måste ju bli, om man skulle tänka på den analogin med mig själv. Jag skulle lyssna på mig själv och ta reda på vem jag är och vad jag behöver. Då måste ju också ledaren antagligen göra det. Under vilka villkor presterar de? Under vilka villkor fungerar de väl som grupp så att säga? Så är det en hel grupp så är det ju också gruppdynamiken. Hur ska människorna som man jobbar med kunna få till någon form av synergieffekt tillsammans. Så att det är individerna i grupp, och så är det ju då alla individerna och deras morötter eller inre drivkrafter då så att säga, som vad behövs. En del behöver mer yttre morötter och piskor, och andra behöver få lov att befinna sig i de här inre det inre rummet och få utforska själv en hel del enligt egna villkor. Då måste ju chefen ta reda på ju hur presterar personerna bäst. Under vilka förutsättningar som enskilda och som grupp.
Har du något område annars som du själv vill utvecklas inom? just nu? Något som känns extra intressant eller angeläget?
Jag flyter runt kring i väldigt många olika områden. Så att när nya projekt dyker upp, vi har en sommarstuga just nu som vi äger tillsammans med många andra, men lusten att få göra den, förbättra den, bygga om den och ta reda på, då vill jag ta reda på allt om krypgrunder och hur man gör om dem till någonting bättre och hur gör man om en glasfönster till fler glasfönster och alltså det finns oändligt många sådana här problem som inte är lösta, som behöver lösas, och hur får man sina meddelägare då villiga att hur övertygar man andra? Så att där finns i hemmet finns den här lilla projektet som säkert kommer att ta minst 10 år innan vi är i land med någon form av kreativ lösning där. Men...
Ja, och då är det väl kanske inte enbart målet utan just den här processen som är livet som gör det också intressant.
Där är jag och jag kommer lära mig massor på det. Både om samarbete med andra människor när man samäger och om byggprocesser och hela det. Och på jobbet så är det ju också hela tiden saker som ska lösas. Nu är det här med corona och undervisa på Zoom. Mm. Inte alls roligt eller lockande för mig. Och för de flesta människor är det sövande och tråkigt. Osocialt. Hur ska man kunna? Alltså det är ett stort problem att utvecklas och att kunna göra någonting som ändå blir tillräckligt bra så man kan stå ut med det själv.
Kan du ha nytta då, eller kan du använda din kunskap inom det kreativa för att se hur kan du göra någonting då som blir tillräckligt bra? Och inte värdera det enbart som att det är sämre. Även fast jag förstår att du ser bristerna. Men...
Ja, förhoppningsvis kan jag ju det. Samtidigt, i mitt fall så handlar det också om att hitta en bra livsbalans. För att hade jag lagt ner väldigt mycket tid på att hitta kreativa lösningar så skulle jag självklart hitta det. Men sen samtidigt, det är ju också så att även mitt dygn har 24 timmar så att... Jag ska ju också ha ett liv efter jul 2020 så att säga. Så att jag menar, för min del, här kanske det handlar om ibland att gå den invanda vägen och gå den snabba rationella vägen. Så att det handlar ju kanske inte om att gå helt loss i sin kreativitet och utforska alla möjligheter och komma fram till den bästa. För det kanske inte jag... Ja, det är inte rimligt så att säga heller. Så att här är det kreativiteten kanske handlar mer om att hitta en rimlig väg än att våga gå den rimliga vägen och inte gå den bästa vägen i det här fallet. Så att det är nog den utvecklingen
Jag förstår att den är svår, men hur rent konkret då? Hur har ni förhållit er till att har ni, finns det tid då ändå för att ni ska... klara av att göra den här förändringen i ert sätt att bedriva undervisning?
Tyvärr, det gör det ju inte, för det händer ju nu. Men hur... så att vi har ju inte tid till det, så därför så måste i ekvationen så måste tiden vara en del i hur nytt ska vi göra det, eller hur mycket kan vi gå den gamla vanliga vägen, för att undervisningstimmarna har vi ju precis samma antal timmar som vi brukar ha.
Kommer ni att kunna vara transparenta i svårigheterna med det till studenterna för att få en förståelse för att det här kommer att utvecklas över tid?
Ja, det måste vi vara. För det blir ju inte som det brukar vara. Och det har ju studenterna
särskilt
redan
inte från början om ni inte har tid att skapa någonting, förändra liksom.
Det kommer att ta tid, det kommer det att göra. Så att i det fallet så utveckling handlar lika mycket som att utveckla ny undervisning som att också utveckla ett nytt förhållningssätt. Att man kanske får vara nöjd med sig själv när man bara är good enough, så att säga. Så att Så att det är mycket utveckling på jobbet just nu.
Jag tänkte att vi skulle varva ner lite grann. Mm.
Så det är stretching nu då?
Ja, lite stretching. Mm. Och jag tänkte höra om du har några boktips. Om det nu är så att någon skulle vilja förkovra sig inom kreativitet.
Mm.
Eller något annat område som du kanske skulle vilja tipsa om. Mm. Det här är, jag vet, det är ingenting som jag har bett dig att förbereda.
Nej.
Men
Det finns många bra böcker. Och som forskare vid Lunds universitet så måste jag börja och säga vår egen bok som vi har. Jag har ju då en kurs i kreativitetspsykologi. Eller vi är ett gäng kollegor som har det. Och vi har ju skrivit boken till den där kursen. Den heter Kreativitetspsykologi i teori och praktik.
Mm. Varför skrev ni den?
Den skrev vi för att det fanns inget bra skrivet på svenska. Och inget bra undervisningsmaterial heller. Nu låter det ju tråkigt att det är undervisningsmaterial om det ska vara inspirationslitteratur.
Ja, fast det här, om jag får inflika, det här är ju tillfälle för dig att förändra bilden av att undervisningsmaterial behöver vara någonting tråkigt.
Det... Ja, nej, och det är ju inte den här boken är skriven såklart på ett kreativt sätt. Det är mycket bilder i den och det är... det finns många tankenötter och reflektionsuppgifter och så vidare. Och den här, ja, naturligtvis den här kursen som vi har vi också försökt. Alltså, vi försöker ju bygga mer på, ja, vi har ju tänkt mer inre motivation och mer aktivitet hos studenterna. Så det är en kurs där studenterna i väldigt stor utsträckning liksom driver undervisningen framåt själva.
Hur många poäng är kursen på?
Den är på 15 poäng och går på halvfart.
Mm.
Så att vi ska sätta igång här nu 1 september.
Mm. Spännande.
Så det är väl en inspirationslitteratur. Så man behöver inte alls läsa kursen för att läsa den. Det är, ändå en hyfsat lättläst bok på svenska. Så den kan man definitivt läsa som inspirationslitteratur. Ja. Sen vet jag inte om jag har något annat speciellt. Den här kvinnan som heter Teresa Amabile som numera är pensionerad men som under väldigt många år var på Harvard. Hon har skrivit många roliga böcker. Hon har skrivit en lite mer privat, alltså för privat inspiration, hur man får barn att växa upp, att bli kreativa. Den är ganska underhållande. Men den får man köpa second hand för den ges inte ut fortfarande. Men hon har skrivit andra böcker också om just det här med motivation. Hon har ju alltså mer vetenskapliga böcker då. Mm. Men som fortfarande, alltså det är populärvetenskapligt på engelska då ju. Så att,
vet du, minns du någon titel?
Ja, möjligtvis heter den Growing Up Creative. Det hade behövt förbereda för att kunna ha titlarna. Ja. Men,
kan du säga hennes efternamn en gång till?
Alltså, Amabile. Alltså det stavas, det är ju ett spanskt klingande namn, Amabile.
Mm.
Och ja, hon har skrivit, och den andra tror jag heter Creativity in Context. Mm. Den som är mer populärvetenskapligt så att säga skriven.
Hinner du läsa någonting mer än det som är jobbrelaterat? För egen del.
På somrarna läser jag rätt mycket skönlitteratur. Så att i sommar har jag läst Inger Edelfelt till exempel. Och Inger Alvén också. Just nu så läser jag Claes Östergren böcker av honom. Så att ja, jag brukar alltid ha ett antal böcker jag läser på somrarna. Men annars hinner jag inte. Inte under terminerna.
Nej. Du somnar ändå?
Ja, det har jag inga problem med att göra.
Nej. Skönt. Mm. Har vi missat att prata om någonting, tycker du, som du skulle vilja ta upp här på slutet?
Nej, det vi har säkert sagt det mesta. Det finns några amerikanska författare som har skrivit en del om det här med fantasi också. Jag tänkte om någon var intresserad av att läsa mer om fantasi så finns det herr och fru Singer. De har skrivit The House of Make Believe. Som man vill läsa lite mer populärvetenskapligt om fantasin.
Mm.
Finns de?
Och om vi ska avrunda med frågan, vad är meningen då med hela skiten?
Har du ställt det till alla personer?
Ja, i stort sett.
Ja, då får jag väl svara fantasi och kreativitet.
Ska vi säga så?
Ja, jag tror det.
Tack så jättemycket för att du ville komma och gästa podden.
Tack.